Den största tröttheten kommer inte från kroppsarbetet. Dricka backarna, lyfta upp för trånga gångar. Musklerna som skriker i belastningen under omöjlig balansgång med disken genom serveringen. Det är inte ångan från ugnarna, de slöa knivarna eller de hala golven som gör undast. Arbetet består inte av att laga maten eller servera gästerna. Men det är chefens ord efter veckor av obetald övertid. Blickarna från de välbeställda tanterna och oräkneliga leenden som döljer det faktum att det inte finns något hopp om att vi någonsin kommer mötas som jämlika.
Här hörde vi Jenny Wrangborg läsa en dikt ur lyriksamlingen Kallskänken. Vi har firat 1 maj och arbetets dag den här helgen, och därför ska bokmagasinet ägna sig åt arbetet i litteraturen. Arbetsplatsskildringar har blivit allt vanligare i den svenska litteraturen. Både skildringar av monotont, själsdödande arbete och arbete där just risken att förlora det är allt överskuggande. Alla texter om arbete är ju inte uttalat politiska, men det blir ofta så. För om arbete inte uppfattas som viktigt, så är det lätt att inte se det överhuvudtaget. Vi som har jobbat genom att läsa böcker inför det här samtalet heter
Marit Lindqvist
och Anna Dönsberg.
Och anledningen till att vi hörde Jenny Wrangborg läsa en dikt här i början av sändningen är den att Jenny Wrangborg hör till de här unga författarna som stigit fram på 2000-talet i den svenska litteraturen med uttalat politiska verk där hon problematiserar arbetets plats och arbetets roll i våra liv idag. Jenny Wrangborg är själv kallskänka och poet, alltså hon har själv jobbat eller jobbar i restaurangkök på olika kaféer och restauranger i Göteborg. Och i sina dikter så skildrar hon den här fysiskt tunga, jäktiga och också den här osäkra arbetsmiljön i köket där timanställda kallas in och behandlas mer som maskiner än människor. Så det är hela tiden en kamp om att bli sedd som en människa och inte en mekanisk maskin. Här finns också i de här kaféerna och restaurangerna så finns också förstås vänskapsband som skildras, passioner, drömmar om någonting annat. Men också tankar om jämlikhet och att det borde vara på ett annat sätt. Det är nästan så att man skulle vilja citera Karl Marx som där har sagt att livet börjar för arbetaren på den punkt då denna verksamhet upphör vid bordet, på krogen, i sängen. Alltså när arbete inte längre är arbete. Den här Kallskänken, den utkom första gången 2010 och sedan dess har den också kommit ut i en pocketutgåva. Och jag skulle frestas lite att citera Göran Greider som har skrivit ett förord till den här nyutgåvan. Han skriver att, vad är det här för texter? Svar, den vredgade och underfundig rapportbok från den nya tjänstetundran där en växande andel av västvärldens arbetarklass idag arbetar. Oftast med dåliga löner, osäkra villkor, stor stress. Restaurangpersonal, städare, telefonister på callcenters, busschaufförer, undersköterskor. Alla de där yrkena som får samhället att fungera, men som värderas så förtvivlat lågt.
Jag tänker här när vi hörde den här, hennes dikt, att man förstår att det här är människor som pratar om sin egen erfarenhet. För när hon talar om det här med halt golv, så kan man ju föreställa sig hur det känns i kroppen när man kommer balanserande med en stor hög med porslin och ser att jag har lite vatten där framför mig på det här golvet. Och inser att hela kroppen spänner sig för att inte allt ska sluta i en stor krasch.
Mm. Vi ska få höra en intervju med Jenny Wrangborg som Göran Sommardal på Sveriges Radio gjorde strax efter att den här diktsamlingen hade kommit ut år 2010. Och han frågade henne varför hon skriver dikter så som hon gör. Och så här svarar Jenny.
Så jag skriver alltid om det som får mig att känna någonting. Alltså som en dag på jobbet när man har haft jättemycket att göra, eller som när en nära väns syster har gått bort. Eller. Alltså det handlar ju alltid om mig på något sätt, eller det jag upplever. Mm. Så dikterna är inte skilda på något sätt, tycker jag, utan det handlar om det som är runt mig. Även om det handlar om politik eller arbetslivet eller sorg. Eller.
Har du olika perioder? Ibland går in i mer så personliga perioder du skriver mer om upplevelser som du inte haft på jobbet, och ibland så är du mer engagerad i arbetslivet och saker som missförhållanden eller saker som du vill ge uttryck för där.
Så är det ju såklart. Alltså om det är en konflikt på jobbet så är det ju mycket det jag tänker kring och skriver kring då. Men om jag går och blir kär eller får resa någonstans och träffar nya folk så, då är det mycket det handlar om. Så det handlar ju om det som är nära mig. Och är det politiska händelser så skriver jag om det.
Går det idag att se sig själv som arbetarförfattare eller arbetardiktare? Mm. Men jag tänkte själva termen, idag så försöker man ju avskaffa, det finns ingen klasskamp, det finns inga arbetare, alla liksom blir medelklass, alla har yrken och sådär, alla blir medarbetare på jobbet eller så. Man säger ju inte ens att någon är arbetare längre, utan när man talar om folk på Saab eller på Ericsson så säger man att de är medarbetare här på företaget snarare än att de är arbetare på företaget. Så att, då får man gå tillbaka till Stig Sjödin och sådana poeter för att kunna säga att han var en arbetardiktare. Men du tycker fortfarande att det går att...
Alltså jag tror det beror på vem man pratar med. Alltså pratar man med och som arbetar, inte alla. Alltså det är klart att det språkbruket har fått fäste bland arbetarklassen också. Men alltså arbetarklassen finns ju fortfarande. Det är bara att vi har andra jobb idag än vi hade för. Och det finns ju fortfarande folk som bygger bilar vid band. Och alltså, arbetarklassen existerar fortfarande. Mm. Att sen inte media eller att det inte pratas om oss. Det är ju en helt annan sak. Vi finns ju fortfarande. Och därför tycker jag att det är ännu viktigare att prata om oss som arbetar. Jag känner inte själv att jag är synlig i debatten. Och det, att skriva poesi om mitt arbete och vad som händer i arbetslivet är ett sätt för mig att göra mig själv synlig.
Du som vaknar innan solen stiger över husen. Som tar morgontåget genom dimman och lyfter stolarna från borden. Innan stressen tvingar dig att knyta förklädet och sätta på dig leendet. Du som tar bussen hem till förstaden, ståplats i rysningstid. Efter 9 timmar med städvagnen genom kontoren. Ni, de osynliga skuggorna som magiskt tömmer papperskorgarna och tvättar golven. Ni som varken syns eller hörs i offentliga rum. Du som ligger kvar i sängen. Med blicken i taket och arbetslösheten som heltidsjobb. När den fulla sysselsättningen förpassats till omöjlighetens korridorer. Och ledarna redan fått vad de vill ha. Du som stämplar in när andra stämplar ut. Som vet hur tröttheten kan förvandlas till bly i lederna en måndagskväll. Ni som vänder på dygnen. Sover bort morgnarna innan nätterna blir dagar utan ljus. Du som minns tiden innan samförståndet sudda ut gränsen mellan hopplöshet och dröm. Då glöden i rörelsen var något att ta tillvara och ombuden kände tröttheten som vi. Du som har tempot tatuerat i trasiga handleder. Och tacksamheten från samhället i löftet om en snabb utförsäkring. Vi som går sönder i schemalagd underbemanning och lägger livspusslet räknande småmynt i kassan på ICA. Vi som är så tysta att vi inte verkar existera. Vi som lyfter, vaktar, städar, lagar, tjänar, steker, hjälper, ringer, bakar. Vi som blandar, klipper, målar, reparerar och bär de här städerna. Vi som på jakt efter en seger som skrämmer bort alla försämringar. Reser oss upp, hittar våra röster, sträcker våra ryggar och kräver tillbaka oss själva.
Så alltså Jenny Wrangborg intervjuad av Göran Sommardal för Sveriges Radio. På finlandssvenskt håll är det lite mer tunnsått med politisk poesi. Men en av dem som har ett öga för det mer kantstötta och stretande i livet är Henrik Jansson. I sin senaste diktsamling Där jag står i det strömmande Är det mera de som inte riktigt platsar i framgången som han får syn på, så att säga? Han möter kantstötta drottningar och berusade unga flickor på parkbänkar och ägnar liksom den tanke att vad kan ha lett till det här och vad kan ha hänt med dem. Och när han går på i shoppingcenter eller i Stockholms centrum, så plågas han av att saker är så polerade och att det är marknaden som regerar, så att säga. Så att jag tycker att han har en sån där ton. Det är klart att man kan läsa hans diktsamling på många olika sätt, men det här har på något sätt blivit det som kommer igenom för mig. Han har ju haft tidigare, han har haft böcker som protokollsutdrag från subversiva möten som handlar om vänstertiden på 60-talet och brev från Blara och Rora som också handlar om det här att folk kommer i kläm i systemet. Så att, jag tycker att det är bra att det finns en författare som har lite blick för det ofullkomna och som ser att världen är inte perfekt. Men det gäller att inte ge upp och att inte glömma det och att motstånd det finns också i småhandlingar.
Mm. När jag har läst en del romaner i den nya svenska litteraturen där arbetet är väldigt centralt, nästan en huvudperson, så jag funderar över att finlandssvensk litteratur överlag, att det finns ganska lite arbete i den. Och de jag kom att tänka på var närmast då till exempel en Robert Åsbacka som har skildrat tunga kroppsarbete ombord på Sverigebåtar och jobbararbeten. Och sen Karin Erlandsson senaste Minkfarmen, där minkfarmen blir nästan också en huvudperson. Man känner den här doften av minkarna nästan.
Och jobbet blir en identitet.
Det blir en identitet som tar över ens liv nästan. Och sen då, framförallt sen kanske också Mattias Rosenlund som debuterar med Kopparbergsvägen 20, där han sen skildrar ångesten över att inte få ett jobb. Alltså att inte ha en plats att gå till, inte ha en inkomst. Och vad det gör med en människa och människans självkänsla. Att inte känna sig nyttig eller behövd i arbetslivet.
Och att den erfarenheten upprepar sig. Man söker jobb och man söker jobb eller man får ett jobb och så förlorar man det.
Och en författare som är en uttalad förebild till Mattias Rosenlund är ju Christian Lundberg, som var en av de här som i början av 2000-talet steg fram tillsammans med Susanna Alakoski och Åsa Linderborg som skildrar den här baksidan av det svenska sociala samhället och visar på bakgården att vad gömmer sig egentligen där under. Att det här skildrar prekariatets verklighet, de här snuttjobbarna, de här människorna som lever jojo-liv mellan arbete, snuttjobb och arbetslöshet och som inte liksom värdesätts på något sätt i samhället idag.
Ja, jag skulle säga innan den här Åsa Linderborgs Mig äger ingen, så hennes pappa jobbar ju på ett smältverk. Det vill säga att han hade ett så tungt jobb att han levde lite enligt det här som finnarna talar om, att ett tungt arbete kräver tunga nöjen, det vill säga han var alkoholiserad. Och att han var så präglad av sitt arbete att det fanns inte så mycket utanför jobbet. Där fanns hans lilla dotter och hans föräldrar som han gick åt hos. Men att övriga intressen fanns det liksom inte kraft därför.
Nej. Och det är lite samma om man tänker på Christian Lundberg som då kanske slog igenom, man kan säga att använda det uttrycket med Jarden. En berättelse då från Malmös hamnar där olika människor då kommer till den hamnen i hopp om att få jobb, bli anställda eventuellt för en viss tid och så vidare. Och det här blir också jobbet en del av ens liv och kanske tar över också livet på sätt och vis, för att det enda man kan tänka på är att har jag jobb nästa dag eller blir jag utslängd?
Och det är ju intressant för att han möter ju sån här som har som arbete att se till arbetssäkerhet. Men de människorna behöver inte bry sig om de som kommer från bemanningsföretag som Christian Lundberg. Så han, genom den här Jarden så visar han på en grupp människor vars liksom hur osäkert de levde visste man egentligen inte. Man visste att det var nästan slut med den här tiden, att det fanns män som pekade på andra män i hamnar och sa att du har jobb för idag. Det hade man liksom förstått att facket hade tagit hand om. Men man hade liksom inte märkt att facket tar inte hand om personer från bemanningsföretag. Och där hamnar man, där får man ingenting. Man får stå ute hela dagen, man får inte tillräckliga arbetsskyddskläder. Deras uppgift är alltså att transportera bilar från båtar. Det vill säga, gör de bort sig på jobbet så kostar det tiotals tusen kronor för den minsta lilla skråma i de här bilarna. Så de är väldigt, väldigt försiktiga.
Och de ska stå och tvätta bilar i minusgrader och frysa som hundar. För det finns inte ett skjul heller som de kan söka sig skydd i. Och när den här kom ut så förstår jag att det blev ganska stor uppståndelse. Det var 2009. Och han fick Ivar Lo-Johanssons personliga pris 2010. För att det här var en verklighet som en skrivande människa. Alltså Christian Lundbergs historia är ju det att han kommer från ett hem där hans mamma visserligen inte var missbrukare. Men hon var schizofren. Mm. Och hon hade ensamt ansvar för 5 barn. Och ingen i hans skola tänkte väl att det ska bli någonting annat än Christian. Men det blev det. Han blev ett namn på tidningarnas kultursidor. Han blev en skrivande människa, men han hörde till prekariatet. Och här i Jarden beskriver han hur han faller tillbaks. Det hjälper inte att kunna uttrycka sig. Det hjälper inte att ha tillräcklig kunskap. Han är då en autodidakt som har läst hela bibliotek. Utan trots det så kan man genom små vardagliga olyckor hamnar tillbaka på jorden och köra bil och frysa som en hund.
Mm. Det är lite, i många av de här romanerna är det ju klassperspektivet ju väldigt tydligt. Jag tänker också på då Therese Bomans Den andra kvinnan, som handlar om en, på samma sätt som lite som Kallskänken, så handlar det om en tjej som jobbar i restaurangen. Hon jobbar på en sjukhusrestaurang i Norrköping. Och hon kommer från en arbetarklassbakgrund alldeles tydligt. Och det är också tydligt att hon jobbar där i köket tillfälligt. Hennes planer är att studera vidare, litteraturvetenskap. Och här i köket så iakttar hon sin närmiljö. Och hon ser ju de här strukturerna och hierarkierna som finns här. Att då är liksom kökspersonalen är liksom lägst ner. Sen kommer undersköterskorna och sen klättrar man uppåt till överläkaren. Som hon fäster blicken på, Carl Malmberg, som hon blir förtjust i och på sätt och vis bestämmer sig för att honom ska jag ha. Att hon vill liksom sätta vantarna på honom. Så att på sätt och vis är det här också en lite konstig version av den här traditionella läkarromanen. Den här romansen på sjukhuset där kvinnan svärmar för den här snygga läkaren.
Mm. Och det är som om hon hade förläst sig lite på såna romaner och har såna illusioner. För det går ju helt enkelt inte att så att säga stiga in i Carl Malmbergs hustrus ställe och bara ta över hennes liv. Och någonstans i den här boken, det är som en lite ofärdig person, en naiv människa som tror att man kan liksom hoppa över steg och stiga in i andra människors liv på sätt och vis. För jag menar, hon har, å andra sidan är det här, en duktig flicka som kommer från ett ordentligt arbetarhem. Och det är någonting som hon tycker att är ännu mer osynligt faktiskt. Mm. De här ordentliga, rentvättade, välstädade hemmen och vad de hade. Och det här att horisonten så att säga är ganska nära. Att man har inte de här målen klart för sig. Man ska inte bli mycket, mycket mer än vad man har varit. Utan man är nöjd med det man har. Och det passar inte den här flickan, kan vi väl kalla henne. Fast titeln är Den andra kvinnan.
Ja, när hon har, alltså jag tycker det är intressant det här dubbla spåret mellan att hon känner en stolthet över sitt arbetarklassursprung men samtidigt också en skam. Mm. Och den här skammen sitter på något sätt också i de kläder hon bär. För hon inser att hon har inte råd att köpa dyra kläder, så hon köper billiga kläder. Men hon älskar att klä sig snyggt och sminka sig och se snygg ut. Och det kanske provocerar också lite det här hennes vilja att behaga i synnerhet män. Men här finns också den här skulden och skammen sitter i kläderna på något sätt. Hon känner sig alltid lite smutsig och lite utanför och lite udda och lite annorlunda.
Men det handlar om hennes taktik också. För dels så är det här ju en smart kvinna, en smart flicka alltså. Hon är intelligent, men hon använder också det här lite slampiga i sitt uttryck. Så hon tar sig fram liksom på 2 sätt här i livet. Och de är inte riktigt i överensstämmelse. Och det gör att det blir liksom en ensamhet runt henne.
Mm. Ja, jag tänkte citera ett stycke här där hon skriver lite om hur hon inte vill gå i sina föräldrars fotspår vad beträffar arbete. Jag tänker med rädslan som galla, svart i mitt system, att den sipprar ut ur mina porer, smutsar ner mig. Den kan ta slut här. Rörelsen framåt som jag föreställt mig ända sedan jag var liten, när jag stod i fönstret och såg mina föräldrar åka till jobbet strax efter 6 om morgnarna. Jag tänkte redan då att jag inte vill ha det så. Inte ett jobb där man var tvungen att stämpla in före 7, inte ett jobb som var exakt likadant varje dag, inte ett jobb man avskydde och såg på som förlorad tid, som något poänglöst för pengarnas skull, som gjorde kroppen trött och verkande och sinnet uppgivet. blicken fäst på fredag redan på måndagen och magen full av oro på söndagskvällen. Varje val jag gjort har varit en del av rörelsen bort från det och den kan stanna av här och nu och då är jag fast och ingen kommer att rädda mig. Jo, det som Therese Boman också beskriver i Den andra kvinnan är det här just med att man står med ena foten fast i arbetet och hela tiden andra foten på väg någonstans bort. Man är egentligen inte del av det här arbetskollektivet, för man ser sig själv också lite som udda och annorlunda. Och det här är också något som framkommer i Jack Hildéns Vi vaktmästare som utkom för några år sedan. Där handlar det om Eskil som har tagit jobb som vaktmästare på ett företag som finns i en kontorsbyggnad på Östermalm. Och han är också en lite så udda existens, för han vet också att det här är ett tillfälligt jobb. Han kommer dit, men egentligen så vill han studera vidare. Han vill bli modersmålslärare och skriva, precis som huvudpersonen i Den andra kvinnan. Så det är lite intressant att litteraturen ser man som en väg bort ur den här enahanda arbetsmiljön, det här trista, tråkiga, enahanda jobbet. Och i Therese Bomans Den andra kvinnan så är det lite roligt, för hon bor på källarvåningen och på kylskåpsdörren så har hon ett porträtt som hon har klippt ut av Harry Martinson, som blir den här stora idolen, den här självlärda författaren som har tagit sig upp ur sin, bort från sin bakgrund och gått vidare. Och då har litteraturen blivit det här, den här vägen bort från den här, vad ska vi säga, trista tillvaron.
Men det är ingen lätt väg, som redan Christian Lundberg också visar. Det är inte så det bara att skriva sig ur misären.
Nej. Och det är som på samma sätt som i Therese Bomans roman så visar också Jack Hildén på den här stränga hierarkin. Den här Eskil, han jobbar då i en 7 våningar hög kontorsbyggnad där man våning för våning upplever att man är liksom snäppet högre. Och det ser man bland annat på inredningen, lite finare heltäckningsmattor. Kaffekvaliteten, lite bättre kaffe ju högre upp man kommer och så vidare. Och lägst ner i den här rangordningen då är ju givetvis städerskorna, och som ofta då är av utländsk härkomst. Sen är det vaktmästarna och så vidare och så vidare och så vidare. Samtidigt så finns här också ett sånt här förakt, ömsesidigt liksom förakt på något sätt, för de här vaktmästarna, de föraktar de som jobbar lite högre upp, för de tycker att de gör ju ingenting, de står bara och skvattrar med varandra vid kaffeapparaten, och vad jobbar de egentligen med? De lyfter bara hög lön för vad då? Och sen igen så är den tydlig, den här kanske också lite sån här snett leende, vänligt leende från de som jobbar uppe på 7:e våningen mot de här vaktmästarna som kommer. Att ja, jo, det är trevligt och god morgon och trevligt att ni kommer här och städar upp efter oss. Det beskriver också Jack Hildén i Vivi vaktmästare att sen när man gör en sån här upphandlingsrunda så blir det ju klart att då kommer de här som har hyrt in sig som olika firmor och bemanningsföretag. Så det är ju givetvis så att många får gå i den rundan. Och det här är också någonting som beskrivs i Elise Carlssons alldeles nu utkomna bok Linjen, som handlar om Emma som nästan mot alla odds faktiskt lyckas få en fot in i en sån här agenturfirma som jobbar med att ge ut föreläsningar och handböcker i olika ämnen. Som hur man lyckas i relationer eller i affärer, hur man hanterar framgångar eller sorg och varför ilska inte existerar. Eller varför ilskan är din bästa vän. Hon har då en bakgrund i en massa tillfälliga jobb, frilansuppdrag, vikariat och så vidare, den här klassiska historien. Så när hon får in foten i det här företaget så kämpar hon ju på alla sätt för att få en tills vidare anställning efter den här provanställningen. Och hon skildrar väldigt skickligt det här spelet bakom, man kan inte säga bakom kulisserna utan kanske närmast under de här skrivbordsöarna. Att vad som händer när man inte får bli alltför god vän med sin kollega. För att det kan ju hända att man måste ta farväl av den där kollegan en vacker dag. Sen ska man inte bli för god vän heller, för att man tvingas ju trampa på den på något sätt. För att ska man själv gå uppåt så betyder det att man trampar ner någon annan. Så att för Emma blir det på något sätt att hon iklär sig nästan den här kontorsbyggnaden. Det blir ett yttre skal. Hon blir liksom ett med jobbet och ett med kontoret som byggnad. Det är ju också lite klassiskt det här att kroppen som ett hus. Och hon säger någonstans att jag vet att det handlar om att låta sig formas. Kontorets väggar ska få utgöra gränserna för den jag är och kan vara. Så att hon blir ett med jobbet på ett väldigt konkret sätt. Och så skriver hon också att kontoret är en plats där man flyttar papper från skrivbord till skrivbord och där information sprids genom rymderna. Det är liksom det här osynliga arbetet. Så hon problematiserar också att vad är egentligen arbete? Vad är arbetets essens? Vad är det vi sysslar med när vi arbetar på ett kontor till exempel? För det är så osynligt det arbetet.
Och hon tydligen också gestaltar väldigt tydligt det här med fasader och det som pågår bakom fasaden. Att vad tänker du om mig och vad tänker jag om dig och vad tänker någon om oss?
Ja, den heter ju linjen, så att det blir ju just tydligt den här skiljelinjen mellan de olika personerna och mellan vi och dem till exempel. Och hon beskriver jätteskickligt det här kontoret som en dröm och ett fängelse. Kontoret som platsen för konspirationer och kärleksmöten. Och också ett ställe där man mäts och ställs mot varandra. Är det du eller jag som får gå i nästa upphandlingsrunda? Och här blir till exempel den här, om man tänker på arbetsplats, kärleksrelationer, så Emma blir också förtjust i en arbetskompis som hon har ett förhållande med. Men sen blir den här hennes kärlek, så att säga, han blir degraderad. Och till slut också lite avpoliterad. Och vad händer då med dynamiken i gruppen, så att säga?
Just det, så då måste hon släppa honom för att inte själv dras med då kanske.
Ja.
Det där är nog helt något annat än, kommer du ihåg de där serierna som det fanns en tid, Dilbert, där de satt i såna här cubicles som det heter på engelska. De satt i såna små skåpindelade kontor, eller stora rummen med de här personliga platsen med det skrivbordet. Och sen var det massa komiska grejer vad som kan hända just runt kaffeautomaten och vem som sticker upp huvudet ovanför skåpet. Men det var allt väldigt roligt, så den där skildringen är nog någonting helt annat. Men om vi skulle gå vidare från romaner som kan anses vara politiska för att de handlar om klass och arbete, så är steget inte så långt till dikter och romaner som ses som politiska för att de handlar om utanförskap. Och jag vet att jag tar ett lite vanskligt steg här nu, men jag har träffat Maimouna Chansoro som skriver en doktorsavhandling om 4 skandinaviska böcker, 2 diktsamlingar och 2 romaner. Och i alla 4 fall har böckerna lite fått stämpeln invandrarlitteratur. Och Chansoro försöker visa att de har litterära kvaliteter som inte kommer fram om man bara tar den för berättelser från marginalen eller samhällsprotester.
Jag vill ge dessa verkar deras autonomi tillbaka. De har läst i en väldigt bestämt begränsad politisk kontext som är invandrarlitteratur, trots att dessa författarna inte alls är invandrare.
Vilka böcker är det du har ägnat dig åt?
Jag har Yahya Hassan diktsamling, Athena Farrokhzad, Vitsvitt, Johanna Holmström, Asfältsänglar och Maria Navarro Skaranger, Alla utlänningarna har lyckagardiner.
Och vad är det du har upptäckt i de här verken?
Att de har en egen röst som inte kommer fram, som ingen låter komma fram, för att hela debatten kring dessa, och särskilt de 3 verken, jag räknar kanske inte Johanna Holmström nu, den skiljer sig lite. Men de 3 andra har läst en väldigt bestämt politisk agenda och politiska frågor. Men de säger mycket mer, det finns mycket mer som de ger utrymme för.
Av de här 4 så kunde man väl säga att Yahya Hassan är den som tydligast har blivit läst som om han hade skrivit en pamflett. Jag läste i tidningen alldeles nyligen att han har blivit misshandlad trots att han har livvakter, och hela hans liv har förändrats i och med den här diktsamlingen. Skulle du säga att han har blivit, så att säga, missförstådd?
Jo, helt klart, men han spelar också med det här, och jag tror att det, att han håller sig nu i politik, det är en annan del, och det är en del av sin karaktär. Och han säger faktiskt i sin dikt, han säger till oss att jag gör bara en kliché, så varsågod en kliché till din lilla klischéhuvudet. Och det är det som jag tycker är det starkaste med honom, att han har en hel karaktär och sen så finns det någonting som han säger i sin dikt.
Hur skulle du beskriva hans dikter?
Full av ironi. Jag skrattar hårt när jag läser dem.
De har ju en avdelning där i slutet. Det är nästan som en besvärjelse där han vänder sig direkt till läsaren. Har du läst någonting motsvarande tidigare, eller tycker du att han faktiskt har mutat in en helt ny mark inom poesi?
Kanske just inte i poesivärlden, men i romaner, jo, absolut. Och det, jag skulle säga att det upplysningarnas ton hittar jag. Den här ironin och det här spel med läsaren. Det är inte något nytt Voltaire hade det. Och jag menar, jag ska inte börja jämföra Hassan med Voltaire, men det här spelet att, med läsaren.
Nå, om du skulle jämföra då Yahya Hassans dikter med Athena Farrokhzads Vitsvit, hur tycker du att den skiljer sig i tonfall?
Jag tycker att Vitsvit är hemskt svensk. Både allt politiska korrekt som krävs. Och ja, det är jättesvensk. Men det finns lika mycket ironi. Alltså hon citerar Rihanna och sådana. Så det är bara att formen är helt annat. Och det är det som kommer fram direkt i deras debatt. Alltså deras debatt, Athenas debatt, som Hassan vill inte svara till. Men att Athena tror att det finns en, alltså Farrokhzad tror att det finns en retorik av den goda invandrare mot den dåliga invandrare.
Medan Yahya Hassan beskriver hur han har blivit misshandlad av sin far, hur den palestinska diasporan präglas av hyckleri, misogyni och barbari, beskriver Athena Farrokhzad i Vitsvit hur det svenska samhället marginaliserar folk och hur invandraren internaliserar förtrycket och ibland försöker vara svenskare än svensk. I en artikel i Aftonbladet från januari 2014 ondgör hon sig över att Hassans dikter blir vapen i händerna på danska rasister. Och att de som säger att allt är tillåtet i den konstnärliga frihetens namn är präglade av borgerlighetens syn på litteraturen som en i grunden verkningslös njutningssyssla. Hon däremot är rädd att hans bok matar den eld som förgör dem som är annorlunda.
Medan Hassan är inte alls i det här, att han tycker att det, eller jag vet inte vad han tycker egentligen, men att det kanske inte det rätta debatten. Eller det är så jag läser Hassan och läser den här debatten egentligen. Att han vill kanske dekonstruera ens den här idén att det finns en invandrargrupp.
Den norska debutanten Maria Navarro Skaranger skriver i Alle utlänningar har lucka gardiner om den flerkulturella verkligheten i stadsdelen Romsås i Oslo. På vad som har kallats kebabnorska beskriver hon Maria, en 14-åring som går i en klass där bara ett fåtal poteter, ett slanguttryck för infödda normen.
De är lika mycket fylld med ironi. Och de tre, och det kommer ännu mer fram i Skarangers text, handlar om ett begrepp som jag utvecklar som är mellanförskap. Ett alternativ till utanförskap och till dubbelkultur. För att man vill jättegärna prata om dubbelkultur, dubbeltillhörighet, multikulturalism och allt det här. Men jag tycker att man är inte schizofren, att man har inte två skilda kulturer som man hoppa fram och tillbaka till, att man utvecklar sitt eget blandning och en mellankultur. Och det här tar upp det här väldigt, alltså Skaranger tar upp det här väldigt tydligt. Och med den här filter eller prism och glasögon så kan man läsa med nytt ljus Hassan och Farrokhzad och Holmström, och det är där hon passar in.
Johanna Holmström fick i Aftonbladet kritik av Lidia Prajsovic för att hon i romanen Asfaltsänglar parasiterar på andra kvinnors berättelser. Vita skandinaver ska inte skriva invandrartjejers berättelser, menar Prajsovic, som fick mycket mothugg. För själva idén med romaner är ju inlevelse i andra människors berättelser. Annars skulle bara den som verkligen varit på månen kunna skriva om månen. När jag frågar om Maimuna kallar Asfaltsänglar för invandrarlitteratur, protesterar hon mot själva begreppet.
Jag kallar ingen för invandrarlitteratur, det är just det som jag försöker dekonstruera. Och invandrarlitteratur baserar sig för att alltså, gruppen blir byggt enligt den definierad exotisk etnicitet som författarna skulle ha. Och för att komma bort från det här så tänkte jag att vi måste komma bort från fokus från till, alltså, om författarna. Att vi skulle fokusera på deras verk och vad de skriver om. Så därför passar hon alldeles utmärkt det här, oberoende var hon är född. För att egentligen Hassan är född i Aarhus och Navarro Skaranger i Oslo. Alltså bara det finns en sån idé som är invandrarlitteratur i Norden säger allt, tycker jag. Och det är, och min teori, min avhandling är att allt, att det här begreppet är en tecken, en resultat på det nordiska socialkonstruktivismen. Och vi har en annan social konstruktivism i Frankrike. Och därför har vi ett annat slags att hantera vår litteratur.
Kan du beskriva hur ni hanterar er litteratur?
Jo, nej. Alltså, jag kan beskriva, men jag menar att det är kanske det som man vill höra. Och det var den frågan som kom så mycket fram på forskarseminarium. Att hur är det i Frankrike då? Hur hanterar ni invandrarlitteratur i Frankrike då? Och det var det att men det finns ingen invandrarlitteratur. Eller det finns invandrarlitteratur som är berättelser av invandrare, av flyktingar. Alltså som, för att det finns såklart en invandrarlitteratur, men då ska det handla om invandring själv. Och just det här som Hassan är och Skaranger, alltså andra generation invandrare eller blandade. Ni har inte ens ett ord för metis som vi har i Frankrike, att mulat, som är väldigt okorrekt. Eller adopterad. Jag har här också Majali Langvad, koreansk adopterad, alltså dansk adopterad koreansk. Alltså att i Frankrike den här blandning, alltså man är fransk. Man är fransk, man är fransk. Om man är född i Frankrike så är man fransk. Om man är oberoende, alltså det kommer inte alls i frågan. Så man skulle inte alls fokusera på författarens etnicitet på det sättet. Så på det sättet så finns det inte invandrarlitteratur på samma sätt som det finns i Norden.
Förstår jag det rätt nu, om man egentligen kunde säga att det är lite unkna nationalistiska tankegångar som gör att vi håller fast vid ett begrepp som invandrarlitteratur baserat på författarens härkomst istället för bokens ämne?
Jo, helt enkelt. Helt klart. Och det var också svårt för mig faktiskt att först skilja. Det var kanske mer instinktivt att här finns någonting fel, men jag fick inte kanske nämna Vad det ligger, och jag märker att jag själv nu håller på att prata om Hassan och Skaranger och inte ens om deras verkinnehåll, så det är väldigt svårt att hålla dem skilja.
Men vad är det här dessa författare skriver om? Vad är det de formulerar som inte egentligen har formulerats förut eller som är unikt för dem?
Det är att bli utkastad från ett grupp, ett etnicitet, men ordet att ha fått en helt ny betydelse, så det betyder inte något längre, men en grupp och bli kallat någonting som ändå inte definierar en, för att man blir utkastad från det här någonting också. Så bli utkastad från båda håll.
Så att, om man formulerar det på ett annat sätt, att bli betraktad av någon annan och klassificerad utan att man har möjlighet att påverka det?
Jo. Och bli betraktad och klassifierad av två motstående grupper. Och bli utkastad att du tillhör den här gruppen, medan den andra gruppen säger att du tillhör den andra gruppen. Och man är varken i grupp A eller i grupp B, man hamnar i mellan C.
Så alltså Maimouna Chansoro, doktorand vid Helsingfors universitet och La Sorbonne. Den här veckan, den här gången, den här timmen har vi talat om böcker av Jenny Wrangborg, Karl Schenken, Henrik Jansson, Där jag står i det strömmande, Christian Lundberg, Jarden, en berättelse, Therese Boman, den andra kvinnan, Jack Hildén, vi vaktmästare och Elis Karlsson, Linjen. Glömde jag någon här nu, Mari?
Nej, jag tror inte. Det var en mastig samling böcker. Nästa vecka är det morsdag. Och då tänkte vi läsa några nyutkomna böcker som fokuserar på moderskap ur olika synvinklar. Vi som har gjort bokmagasinet heter
Anna Dönsberg
och Marit Lindqvist. Vi hörs igen om en vecka.
Hej då!
Hej då!